Hej och varmt välkomna till Ätstörningspodden som ger många nya och intressanta perspektiv på ätstörningar.
Ja.
Och den görs av mig, Anna En, och
med mig, Leone Milton. Och ni får jättegärna gå in och prenumerera. Gör man ju på såna här iTunes-appar och allt sånt där. Och dela med vänner som ni tycker borde lyssna och kommentera. Det uppskattar vi väldigt mycket.
Absolut, det vore toppen.
Ja, men idag så har vi ju en gäst som vi brukar ha. Och det är ingen mindre än Hanna Bergvall som är jurist, opinionsbildare, ultralöpare. Och du har också en podd ihop med Kajan och Paula som heter Nyans. Välkommen!
Tack, tack! Jag har suttit här och hållit andan för att inte liksom råka flåsa i micken. Ni pratar så bara...
Nu får det andas ut.
Nu kan det andas ut. Det är jättekul att vara här, verkligen.
Underbart att ha dig här.
Ja, och med Kajan har vi ju också ett avsnitt, med din poddkollega Kajan har vi ju spelat in ett avsnitt bland de första.
Ja.
Jag tror till och med det andra avsnittet vi spelade in var med Kajan.
Då var vi lite nervösa där i början.
Ja, ja. Det var vi.
Men nu
hon vi
berättade ju väldigt fint om sin ätstörningshistoria.
Ja.
Så det rekommenderar vi att man lyssnar på det avsnittet.
Ja, men verkligen. Mm. Och idag så ska vi prata med dig, Hanna, just det här med... Alltså just det här med att löpa, att vara ultralöpare dessutom. Mm. Och sen ju Robinson som innebär att man äter väldigt lite.
Mm.
Kopplat till att just du har haft ätstörningar. Mm. Kan du berätta, bara så vi vet bakgrunden, hur började din ätstörning?
Jag tänkte på det bara in hit. Så här, bara, hur började det egentligen? Det är ju inte någon skarp linje. Så här, idag blev jag sjuk eller idag hände det. Utan det är som ni alla vet en process. Men jag skulle väl ändå säga att det började någonstans när jag gick i 7:an eller 8:an. Eller i 8:an tror jag att det drog igång på riktigt. Men i 7:an började det hända saker som på något sätt... Jo, det blev en grogrund för en ätstörning, helt enkelt. Mm. Och hur gammal är man när man går i 8:an egentligen? 15?
15,
ungefär. Ja. 14, 15.
Yeah. Vad var det som hände då? Var det liksom puberteten, det klassiska, ja, men, liksom, eller var det något?
Jag vet inte exakt vad det var, men jag kände en förändring. Jag tror att det var någonstans den här övergången från att vara barn till att bli tonåring. Det känns som att, jag tänkte på det är ändå ganska sent den övergången, när man är liksom 14. Jag tror att idag så hände ju det nog tidigare än vad det gjorde på min tid. Men jag så här bytte skola och massa grejer som händer. Och jag minns ett tillfälle då jag hade ganska länge gått runt och känt mig liksom obekväm i min kropp. Och tyckte att jag var för stor. Och jag såg inte ut som alla tjejerna på liksom, vad heter det? Alltså jag tittade på sån här Disney Channel och alla de här olika...
Hannah Montana.
Ja, men Hannah Montana, sådana typer av program. Mm. Och jag kände att jag såg inte alls ut som de tjejerna. Jag var mycket större. Men jag tänkte aldrig att jag kunde göra någonting åt det. Det fanns inte i min värld. Så här, banta fanns inte i min värld överhuvudtaget. Dels för att jag kände ingen som hade gjort det. Min mamma var inte, alltså hon klagade aldrig på sin kropp. Hon bantade aldrig. Så att det fanns inte hos mig. Tills en dag då en tjejkompis... liksom introducerade mig till att det fanns.
Mm.
Och då satte jag mig och googlade, och i och med att internet var tillgängligt då, jag är ju den här skarven mellan liksom millennials och Gen Z-generationen.
Hur gammal är du idag?
Jag är 27. Precis, 27. Så att då satte jag mig och googlade, och så började jag banta. Och sen
du kände liksom att det här var en bra idé. Det här var,
ja, ville så du jag visste inte vad ätstörningar var eller något sånt där. Jag tänkte inte på det. Jag tänkte bara, men jag bantar lite så kommer jag tycka om min kropp och så blir allt jättebra. Det blev det inte.
Nej. Eller när märkte du sen att det började liksom gå överstyr och att det blev något annat?
Alltså det gick nog ganska snabbt överstyr.
Mm.
Och det var just den här känslan av att ha kontroll, att... Ja, men att jag kunde välja själv. Jag behövde inte se ut som jag gjorde innan och så vidare.
Mm.
Ja.
Och då, hur reagerar din mamma och din pappa? Och din...
Alltså, det är en bra fråga. De hade inte tillräckligt mycket kunskap för att kunna agera snabbt. Så att de, jag tror inte de förstod så mycket av vad som hände. Och samma sak i skolan, för jag vet att en lärare till mig kom fram till mig och bara, nej, nu måste du sluta gå ner i vikt. Nu, du är, nu, liksom, nu är du för smal. Alltså det är ju, och så, men sen var det inget mer med det, så att det var att folk uppmärksammade det ändå i skolan. Men det var inget mer med det, för att man visste, alltså, folk förstod inte.
Det var också under en ganska kort tidsperiod, alltså att det gick fort.
Ja, men jag tror att det gick nog inte så fort i början, men sen gick det fort. Så att det var nog en tid när jag liksom lärde mig allting om hur man går ner i vikt. Och sen så gick det fort. Men det var väl just det här, det kan jag känna frustration över i efterhand, att så här, det uppmärksammades. Mm. Men det var ingen som gjorde någonting. Och sen blev jag skickad till BUP. Och det var ju ingen som hade någon kompetens av ätstörningar överhuvudtaget. Jag fick gå dit och väga mig. Liksom. Det
är ju så otroligt. För det här är ju ändå, i mitt perspektiv, jag är ju 52. Ja. Så är det här ju jättenyss.
Ja,
alltså
ja.
Man hade ju verkligen önskat att det såg annorlunda ut.
Ja, men det gjorde inte det. Alltså det är ändå så hemskt att det inte gjorde det. Jag känner mig som att jag är 100 år gammal med tanke på hur det var när jag var, när det hände mig versus där vi är idag. Mm. Men det var en väldigt stor okunskap. Jag blev inte skickad till någon ätstörningsklinik eller ingenting sånt. Utan det var en vanlig psykolog som inte hade någon. Men hon gjorde ju så gott hon kunde, men hon hade inte den kompetensen. Och det var bara upp på vågen och nu får du slut, nu måste du gå upp i vikt. Nu måste, alltså, det liksom eldade bara på min ätstörning. Responsen jag fick eldade bara på. Och sen när jag väl liksom förstod vad en ätstörning var, då ville jag ju ha det.
Så. Just det. Då var det för sent.
Ja, då var jag så inne i det. Det var liksom, jag ville inte bli frisk, jag ville. Och jag var på något sätt, nu har det ju hållit på, eller jag har ju haft en väldigt lång ätstörningshistoria och varit så många olika faser, men där i början var det ändå den här fasen då jag hade inte riktigt drabbats av alla negativa konsekvenserna av det, ännu inte förstått de negativa konsekvenserna, utan jag upplevde fortfarande bara alla de här kickarna av att lyckas med någonting. Men sen så kom ju allt andra i kapp.
Ja, men det är därför den är så lömsk ätstörning också. För som du säger, det är verkligen så där att den lockar in en och man mår jättebra. Och man, tills det kommer till en gräns då man är fast.
Det är typ som en psykopat. Tillsammans med en psykopat som lurar in en i det.
Massa rosor och beröm i början. Och sen så bara inser att hur tar jag mig härifrån.
Det är ju det hon säger, Emma Forsén Mantia, det här i sin avhandling. Att det är som en, jag menar, att det går att jämföra eller likställa på vissa sätt med en destruktiv relation. Att först är det liksom så positivt och man får massa bekräftelse och det känns bra. Och sen smyger det här dåliga
in exakt.
Mer och mer och tar över.
Och det är Emma som vi intervjuade också om det. Ja.
Just det.
Lite avsnitt. Mm. Ja.
Jag hängde ju också på sån här pro-Anna, inte riktigt pro-Anna-forum, men ja, men olika, var inne på ställen på internet som uppmuntrar ätstörningar, kan man väl säga.
Ja, men det tyckte jag bara, jag kommer ihåg när att jag var inne på, nu tror jag i och för sig, du är ju då 10 år yngre än vad jag är, men just bara så här, Veckorvin, Solo, alltså de tidningarna, där fick jag liksom mina bästa tips. Jag kommer ihåg hur det var liksom någon kändis som hade gått ner 10 kilo, det här åt hon idag, och så tittade man, det var liksom där man hämtade sin så här proannaktiga liksom, så att man suger ju verkligen åt sig allt sånt där. Tidningarna har ju tack och lov blivit, ja, de flesta tjejtidningar har försvunnit kanske, men jag tror Veckorvin idag skulle jag aldrig skriva sånt. Men,
nej, verkligen inte. Det har ju ändrats.
Det har ju ändrats, ja.
Men jag tror nog att de där mörka sidorna på internet finns nog kvar.
Absolut. Men du sa där också att din ätstörning då ändrade form, för det gör ni ofta liksom. Hur ändrades den form?
Alltså jag skulle inte säga att själva ätstörningen ändrade form, utan jag har haft ganska lika genom alla åren. Det enda som har ändrats är min inställning, att jag började uppleva mycket mer negativa konsekvenser.
Vad kunde det vara till exempel?
Dels fysiska konsekvenser, alltså att jag blev fysiskt sjuk. Men också det här att jag, det är ju, tappade socialt umgänge, orkade inte göra någonting. Som depression egentligen.
Mm. Mm.
Och det hade jag inte, det var ju liksom inte en del av dealen när jag blev sjuk. Det var liksom inte, det var ingen som sa att det skulle hända. Mm. Så att, ja, men sen också att jag så småningom började förstå att så här, det här är inte någonting jag vill. Jag är sjuk, det här är ingenting bra, det här är ingenting.
Hur gammal var du då?
Jag skulle väl säga att det tog några år i alla fall. Kanske tills, ja, i alla fall första omgången i riktig behandling skulle jag säga. Även när jag gick in, första gången jag gick i behandling, då var jag fortfarande så att jag inte ville bli frisk. Men det tog nästan, alltså, säkert 5, 6, 7 år innan jag insåg att så här, det här är ingenting jag vill.
Var det en sorts vändpunkt att du insåg det, eller var det något som motiverade dig att bli frisk, eller hur liksom?
Att komma till den punkten där jag känner att det här är inte någonting jag vill, det har varit helt avgörande för mig för att kunna bli frisk. Och det i sin tur handlat om att jag gick i en jätte, efter att jag fick ett återfall efter när jag började på universitetet. Och i det återfallet så gick en jättebra behandling och fick en väldigt bra behandlare. Och hon fick mig att hitta mitt varför väldigt tydligt. Så här, varför vill jag bli frisk? Vad är poängen med det? Och det för mig var kärnan i att kunna bli frisk.
Mm. Och vad var det för varför för dig?
Jag hade en lång lista. Så det var egentligen inte en grej. Men jag hade en lång lista av saker jag hellre ville göra än att vara smal. Så att det fanns ändå saker som jag ville mer. Även om de grejerna kunde vara väldigt svåra att uppnå. Så var jag ändå att jag visste att fortsatte jag på den här sjuka vägen. Så var det uteslutet att något av det där skulle kunna hända.
Det där är ju jätteviktigt tror jag. Att hitta det där konkreta som motiverar. Alltså verkligen vad bra det låter att lista på det sättet. Mm. För att då kanske det går att bryta ner det lite grann. Det handlar inte bara om att jag ska bli frisk. För det är ju så svårt
liksom. Ja, det är så här, vad är den så blir frisk? Nej. För det är så här, jag tror alla som har ätstörd kan känna så här. Ja, kunde jag bara ta det här pillret och sen tar inte jag några ätstörda tankar. Det är absolut att man hade velat göra det, men det är inte det som är vägen till att bli frisk. Mm. Utan när man börjar försöka bli frisk, det är då man börjar må ännu sämre, tycker jag i alla fall. Innan det sen vänder. Så att det är så här, du blir typ sjukare tills du blir friskare. Och då för att kunna våga göra det och våga försöka så är det ju bra att veta varför man ska göra det överhuvudtaget. Och också i liksom i stundens hetta, under måltider och jobbiga situationer, så hade jag nedskrivet. Så jag hela tiden kunde liksom läsa om igen.
Är det något, hur lång tid tog den här vägen liksom mot det friska? Hur lång tid?
Först gick jag 6 månader i dagbehandling. Och det är det bästa jag gjort. Det var en sån fantastisk behandling. Jag tycker att gruppbehandling är fantastiskt. Jag har otroligt bra erfarenhet av det.
Var det där du träffade den här psykologen?
Ja, men också att först tänkte jag så här, men gud, jag kan inte gå i behandling med andra ännu smalare tjejer än mig. Det går liksom inte. Det är helt fantastiskt hur bra det funkade. Och att man var som ett lag. Och det var alla gjorde det de skulle och så att och när jag kom ut därifrån så var jag ju inte frisk, verkligen inte. Men jag visste ändå vad jag ville och hade det liksom, den kunskapen för att kunna fortsätta jobba vidare själv.
Mm. Vad stod överst på din lista?
Gud, det är så många. det var så mycket på den listan. Men,
är det någonting du gör idag som står på den listan?
Ja, det skulle jag säga. Mm. Dels så här opinionsbildandet. Och att vara, jag vet inte exakt hur jag formulerade. Men det var någon känsla jag ville efter att göra bra saker. Jag vill hellre vara ute och prata politik och driva, liksom, vara aktivist och driva frågor. Och så här, så be it om jag inte är smal. Hellre det än att vara smal och inte göra någonting. Så det är någonstans därifrån som det kommer. Och det är också det som gör att jag känner mig så trygg i att jag aldrig skulle få hålla tillbaka. För att det är så mycket jag vill göra.
Mm. Och just det här med att plugga juridik som du gjorde då. Mm. Är ju inte jättelätt heller.
Nej.
Och finns det någon... Jag tänker, du är ju ändå bara liksom 27 år och har gjort så himla mycket. Finns det någon liksom koppling där kring... Alltså bara tänk den här klassiska liksom ätstörda tjej. Alltså den här duktiga flickan, att man pluggar hårt och man pressar sig själv. Känner du igen dig i den bilden?
Definitivt. Jag var ju... Det blev ju någonstans som att det hörde till att ha en ätstörning. Att vara smal och superduktig.
När du studerade?
Ja. Det var jättemånga tjejer som hade det. Men nu är jag har ju en lite så här trotsig personlighet. Så att jag blir så här, nej, jag tänker aldrig, jag vill inte vara duktig. Jag ska inte vara duktig. Alltså, nej, vill inte ha det där i mitt liv. Och det är också en sån här grej som jag värnar om att hålla kvar vid. Att göra, att hela tiden ha det här motståndet. Mm. Och den aktivistiska sidan hjälper mig att inte gå på den vägen.
Att du, det kan jag också känna in i, att det här med att det spelar så stor roll om det är städat hemma. Eller liksom att man försöker liksom vara den här oduktiga. Att man får kämpa lite mot den här duktiga flickan. Och det är väldigt befriande. Sen har man ju ändå vissa områden man ändå är den duktiga flickan.
Ja, alltså jag har ju en väldigt stark dragning för den. Men det är på något sätt den lätta vägen att gå, tycker jag. Att vara den duktiga flickan med alla de negativa konsekvenserna som det för med sig. Och jag tar avstånd från det konceptet. Jag vill inte ha med det att göra. Jag tycker det är ett dåligt koncept. Jag tycker inte att vi ska uppmuntra eller uppfostra någon flicka att bli den typen av duktiga flickan. För det är bara bajs.
Mm. Mm. Men då lägger du en nedvärdering i det. Eller liksom, för jag kan också tänka så här. Man skulle kunna tänka tvärtom. Att, som jag börjar tänka vid 50 plus. Mm. Så här att jag omfamnar också den duktiga flickan i mig. Eller måste jag kalla det för duktiga flickan? Kan jag inte få kalla det för mina ambitioner eller mitt driv? Eller?
Men jag tänker att det är någonting helt annat. För att jag har ett väldigt starkt driv och jag älskar att göra 1000 grejer, jag har 1000 grejer att uppnå. Men det tänker inte jag är duktiga flickan. Flickan tänker jag är det att du ska plisa andra och att du gör det för andras, att andra ska godkänna dig och liksom säga att du är duktig och vara så här, men Hanna, hon är en bra tjej, hon har koll på läget. Och det är inte... Det tycker jag är fel driv, i alla fall för mig. Mm. För att det gjorde mig otroligt olycklig. Det är samma sak, jag gick på juristprogrammet och hatade det i 4,5 år. Jag ville aldrig bli jurist. Men jag ville att folk skulle tycka att jag var duktig.
Just så, hade du lyssnat på den duktiga flickan så hade du nu jobbat ihjäl dig på någon advokatbyrå.
Ja.
Men istället så använder du den kraften till något annat.
Det är prestigefyllt. Förlåt, jag avbryter
det. Nej, men det här är verkligen ett jätteintressant ämne, tycker jag. För grejen är ju också det att andra kan vara väldigt snabba på att sätta etiketten duktig flicka på en. Alltså, fast man själv kanske har det drivet. Att det är liksom att använda det nedsättande ordet, vilket ju är oftast, mot någon annan, blir ju att trycka ner den. Även om det kanske inte är det som det handlar om för den personen.
Nej.
Utan att det är driv eller det är ambition eller att man vill göra sitt bästa.
Ja.
Så att det är en häxkittel.
Ja. Ja, och just att män har ju inte den...
Nej.
Men jag tänker också att just det här med duktiga flickan och att vilja bli godkänd, det går igenom i så många nivåer. Det är inte bara att du ska prestera på jobbet, ha en prestigefyllt jobb och visa att du är kompetent, utan du ska se bra ut, du ska kolla på läget, du ska uppfylla så många boxar. Och det är inte rimligt att göra det.
Nej, men det är det jag tror också. Det är det jag försöker tänka, liksom, att jag kan prestera och vara duktig inom situationstecken flicka inom det här området, men då betyder det att då orkar jag inte ta tag i resten. Då får resten liksom vara som det är.
Ja.
För att, som du säger, så är ju lite kravet att man ska vara duktig jurist och man ska vara smal och man ska vara allt de här sakerna. Men då undrar jag då, för att ultralöp som du håller på med nu, fanns det med i bilden också när du var liksom sjuk? Eller när hittade du den? Var det liksom nu eller då? Eller?
ultralöpningen är en ganska ny grej.
Ja, eller löpning överlag.
Löpning har funnits med sen innan ätstörningen. Och det är någonstans, det känner jag en trygghet i, att jag vet att jag älskar löpning. Inte för att jag bränner kalorier när jag springer, utan för att jag gillar sporten. Och så att det är en trygghet att veta att det fanns med från början redan innan. Men sen när jag var sjuk, då var det ju ett sätt att, då var det en del av ätstörningen. Och träna och springa, det var en väldigt stor del av ätstörningen. Men jag förstår att många, jag har ju fått folk som skriver till mig på Instagram och mer eller mindre säger att du springer bara för att du är sjuk. Jag ser hur smal du är, liksom, du gör det för att det är inte det. Du är visst ätstörd. Men jag vet att jag inte är det. Och jag tänkte det på vägen hit också, att jag är så trött på att låta min historia av en ätstörning att bestämma vad jag kan och vad jag inte kan göra. Mm. Samma sak med Robinson. Det är så här, ah, men det, du har ju haft en ätstörning. Ska jag, bara, men fuck det, jag vill göra det. Ska jag inte göra det här för att jag har haft en ätstörning? Mm. Så att, och det har varit på något sätt för mig att sätta punkt för ätstörningen överlag. Att jag behöver inte oroa mig. Jag är inte sjuk och jag kommer inte bli sjuk.
Men fråga då, när du säger att du vet att det är ett, att du springer av glädje. Mm. Hur vet du det?
För att jag känner det. Jag känner det. Det är inte...
Du känner skillnaden om du skulle, som det var tidigare?
Ja, absolut. Det är också det här att springer jag inte, så känner det, då får jag, det är inte som att jag får ätstörda tankar av att, så, ja, men till exempel jag har haft ont i knät och inte kunnat springa så som jag vill. Då har jag varit frustrerad över att jag inte kan göra det jag älskar. Men det är ju inte så att jag känner ingen ångest över att jag äter lika mycket. Eller att så här, oh, kanske jag borde göra någonting annat istället. Och det är också för mig ett kvitto på att hade jag varit sjuk så hade jag ju troligtvis känt en oro. Så här, vad kommer hända nu? Kommer jag gå upp i vikt? För nu tränar jag inte. Men det gör jag inte.
Gjorde du någonting för att hitta den här rörelseglädjen? Eller liksom, var det en del i behandlingen? För att många pratar ju om det här, att det är ganska svårt att just med den här biten med träning och motion att liksom komma vidare med det.
Jag tror
var det för dig?
Ja, alltså för mig så har det, jag har alltid älskat träning och rörelse innan också, innan ätstörningen. Så att jag visste ju att jag ville ha det i mitt liv. Men det är klart att det tog lång tid innan jag med handen på hjärtat kunde säga att det inte finns en liten bakomliggande tanke att det känns bra att träna för att man förbränner kalorier. Så det tog ganska lång tid. Men jag kom till den punkten då jag liksom kände mig fri långt innan ultralöpningen.
Mm.
Så att jag skulle ju inte säga att det är lämpligt för någon som är i början av processen att bli fri att dra igång med ultralöpning. Det skulle jag nog inte tycka är lämpligt.
Men jag tycker det är väldigt befriande just för att vi pratade i förra avsnittet om just det här med rörelseglädje. Liksom. Mm. Att det är ju, och jag kan känna det också som tycker om styrketräning. Att det är liksom en sport eller vad man kallar det för. Där jag inte känner någonting med kalorier, utan det handlar liksom bara om hur mycket kan jag lyfta här? Och samma sak som du säger, hur långt kan jag springa här? Och det är också befriande att höra, som du säger, att bara för att du har haft en ätstörning så behöver inte det prägla hela ditt liv.
Ja.
Utan att man kan liksom sätta punkt för de bitarna och sen så kan man hitta tillbaka till den här rörelseglädjen. Men så jag tycker att det är väldigt, väldigt härligt att höra att det går.
Och sen så är det ju, jag tycker det är liksom viktigt att man kan göra det, men sen betyder inte det heller att jag är helt liksom frikopplad från historien. Och om till exempel min coach skulle säga, nej men Hanna, alltså, du borde gå ner lite i vikt för du kommer springa bättre, då vet ju jag att nej, det är inte någonting jag kan göra.
Mm. Så du är ändå medveten om riskerna? Liksom,
jag är medveten om riskerna, och det är någonstans så här, ja, det spelar egentligen ingen roll om jag hade haft den här störningen innan eller inte. Att banta är farligt.
Mm.
Så att det, och för alla egentligen, så med det idealet att ätstörda samhället vi lever i, så det finns ju inga positiva effekter av att banta. Så att det är sådana grejer som är så här, att det är inte så att jag helt bara inte tänker på det överhuvudtaget. Men just det här att inte låta det begränsa mig.
Nej, men det är jättebra, väldigt viktig distinktion också. Att du har, jag menar, du har ju den här erfarenheten med dig. Och den har ju lärt dig någonting också. Om vad du kan göra och kanske inte kan göra.
Ja, men exakt. Och sen samtidigt som inför Robinson, så då funderade jag så här, bara, är det här någonting jag kan göra? Kan jag åka på svältläger?
Liksom. Ja, precis. Gick tankarna där? Alltså för det första tanken att anmäla sig till Robinson och sen också det här. Berätta, hur gick det till?
Berätta först när du var med.
Ja, jag var med. Vi spelade in sommaren 2021 och det sändes nu i våras 2022. Och att jag kom med, det var ju bara, det är en jättebra fråga hur det gick till. Det gick jättefort till att börja med. Jag har inte tittat på Robinson på hur många år som helst. Och jag hade ju aldrig tänkt på det. Och så kom det upp någon grej i mitt flöde, så här, sökt Robinson. Och jag var nyseparerad och kände mig väldigt ensam. Och trivdes inte på jobbet och tyckte att allt sög. Så jag tänkte att jag flyr. Jag tar liksom första chansen att fly. Och då sökte jag till jobbet Robinson. Och de såg väl hur desperat jag var att fly. Jag tänkte, den här tjejen,
hon gör bra tv då.
Ja, hon kommer. Hon är liksom, det är nervös sammanbrott. Så hon kommer när som helst. Vi tar med henne. Så det var så det gick till. Och när jag kom med så var jag så bara, shit, kan jag göra det här?
Då började du fundera liksom i relation till ätstörningen.
Ja, jag tänkte aldrig att jag skulle, jag sökte, men jag har inte så jag tänkt att jag skulle åka.
Men ja, hur var tankarna där då? Alltså, hur gick tankarna för och emot den där biten? För som du säger, att nu hade du ändå liksom fått ihop träning, att du kan springa. För då hade du börjat med ultralöp, alltså där kände du att med löpningen är jag trygg. Men det är ju ett helt annat område, det här med svält. Det är ju verkligen liksom,
Det är en sån här grej som jag aldrig skulle rekommendera någon annan att göra. Men reglerna som gäller en själv är ju lite annorlunda. Så att jag visste någonstans, när jag fick beskedet så visste jag att jag skulle åka. Så att även om jag kan vara lite så här, bara, nej men jag funderade inte jättemycket. Det jag däremot tänkte på var att jag tänker gå upp i vikt om jag går ner i vikt igen. Jag kommer liksom komma tillbaka och jag kommer inte låta, också göra det här med mitt varför, att det här är en sidogrej, det ska inte påverka någonting när jag kom hem. Så att det är snarare att jag tänkte igenom hur jag skulle göra efter än huruvida jag skulle åka eller inte, för det visste jag bara att jag skulle göra.
Och hur var det då?
Det var jättejobbigt. Jag var jättehungrig.
Hur lite får man äta där? Alltså, är det verkligen så som man ser på tv? Det är liksom,
det är jättelite. Alltså det är så lite. Alltså jag blir jätteirriterad när folk bara, ni får så mycket mat, bla bla bla. Det bara, nej, vi får ingenting. Alltså det var så lite. Jag var hungrig hela tiden. Men det som var så intressant var så här, att jag ville ju äta. Och det är därför jag tror att det inte blev ätstört. Var för att det var inte jag som inte gjorde att jag åt. Utan jag gjorde allt jag kunde. Allt för att få äta. Så att det blev ju ett helt annat perspektiv på det. Och sen så, jag gick ju ner i vikt. Det gjorde alla. Men jag hann aldrig vänja mig vid det. För så fort jag kom ut så åt jag som vanligt, gick upp igen och sen var det ingen mer med det. Och jag tyckte inte att det var jobbigt att gå upp.
Och du fick inga elaka tankar under tiden du spelade in? Liksom på grund av det här?
Nej, jag var bara hungrig.
Ja.
Så att jag tänkte bara att jag ville äta.
Men var det nästan på något sätt också som någon slags eldprov eller som någon slags så här att, ja men nu kan jag räkna mig själv som frisk, att man har klarat av en Robinson-utmaning utan att det där sätter igång gamla.
Verkligen, det var jättestort för mig att känna att så här, jag kan göra det här, och också att jag mådde inte dåligt över att gå upp i vikt igen. Utan det kändes bara skönt att komma tillbaka till hur jag ser ut. Liksom min vanliga kropp. Och det är verkligen det var skönt att bevisa för mig själv att det är lugnt liksom. Jag har koll på läget.
Men som du säger, så du är ju liksom väldigt aktiv i sociala medier och i opinionsbildare där och sådär. Där har du ju berättat att du har haft en ätstörning. Hur mycket, du nämnde det lite tidigare här, liksom kommentarerna man får just, att du springer, att du har varit med i Robinson. Och hur ser kommentarerna ut som du får? Och hur, det måste vara också jobbigt.
Ja, alltså de... Jag får ju alltså väldigt, väldigt mycket snälla kommentarer. Det är sällan skulle jag säga att någon som på liksom kommenterar min kropp. Det händer inte jätteofta, men det
men
händer.
Men de kan ju också göra det för att de vill vara snälla, men att det blir jobbigt.
Liksom, ja, eller? Alltså det som händer ibland, det har väl hänt ett antal gånger att jag får meddelanden om att min kropp är triggande för andra och att jag inte borde visa mig.
Mm. Hur möter man en sån sak?
Alltså där, det som är lite jobbigt med det är att jag förstår ju grejen. Alltså jag skulle antagligen, alltså om jag tittade på Robinson och hade nätstörning så hade jag antagligen blivit triggad av mig också. Och jag fattar den här grejen verkligen, att man blir triggad av andra. Och jag har liksom varit en av de personerna som... skrev faktiskt en gång till en tjej, bara, hur kan du lägga ut sånt här, det är uppenbart att du har en ätstörning, och hon bara totalt gav mig värsta avhyvlingen.
Och men när skrev du det här?
Alltså det var länge sedan.
Ja.
Men jag ändrade ju mig helt efter det och var såhär, okej, det är jag har så fel, du har så rätt. Ingen ska någonsin behöva känna att såhär, men jag kan inte lägga ut en bild på min kropp för att den triggar andra. Det är totalt orimligt att lägga det ansvaret.
Mm.
Så att jag tackar henne för att hon läxade upp mig. Så att jag kunde bli en bättre person. Men hon tog det jättebra. När jag bara säger, okej, jag backar, du har rätt, jag har fel. Och efter det så har jag kört på den grejen att... Jag kommer aldrig ta ansvar över om någon mår dåligt av att se min kropp. Punkt. Nej. Slut. Ja, alltså jag kan ju tycka att det är olämpligt att kanske, om man har anorexia, att lägga ut massa bilder som är uppenbart att det ska visa ens liksom reben typ. Nu tar jag något exempel. Men det beror på vad syftet är. Jag skulle aldrig lägga ut till exempel en före- och efterbild som jag vet att många gör. Så här, titta, så här såg jag ut när jag hade en ätstörning, så här ser jag ut nu. För det är väldigt triggande.
Just
det. Och jag tycker att man ska ta ett sånt ansvar. Men att bara visa dig, alltså bara vara vanlig. Då, och jag tycker också så här, jag tycker aldrig man ska behöva känna att nej, men jag kan inte lägga ut en bild i bikini på stranden för att mina följare eller någon blir triggad av att se det. Det är så här, nej, du kan inte, det är orimligt att ta ett sånt ansvar.
Ja, och så känner vi ju som har, liksom, skriver om ätstörningar och sådär också, att det, liksom det här trigger... Grejen har ju gått kanske lite överstyr.
Triggergrejen har totalt liksom förvandlats till någonting det inte var. Mm. Det handlade inte som ätstörningar till att börja med. Och nu har det ju blivit... Det är också så här, jag tycker att det är så olämpligt det här med att man triggervarnar. För att vi som har haft liksom ätstörningar vet ju att det är ju man aktivt söker upp sådana.
Ja, precis. Så det är snarare, det är lite det, som att det är liksom en...
Kom och titta här.
Ja, verkligen. Det är lite som en film, liksom, om det är barnförbjudet. Det är inte så att barnen inte kollar på det då,
nej,
eller tonåringarna.
Nej, det är ännu mer spännande.
Precis, ja.
Och jag är någonstans där att jag tycker man har väldigt stort ansvar själv. Det tycker jag.
Också det här som jag tycker med hela triggervarning-grejen, och precis som du säger, att har man varit ätstört så vet man ju att det är ju... totalt olika vad som triggar en. Alltså det kan ju vara en liten kommentar som absolut inte uppfattas som något triggande, som är det som triggar igång mig. Det kan vara ett ord. Alltså det är totalt, då ska ju egentligen allt triggas som är svenska språket. Liksom,
det är jätteindividuellt. Och sen är det klart att det finns en gräns när det blir så här, det här är liksom thinspiration eller pro Anna.
Men då kanske inte ska
content.
Överhuvudtaget.
Nej, då ska det inte finnas där.
Så jag tycker risken är liksom också att de som verkligen har någonting att tillföra med kunskap och som vill verkligen diskutera ämnet på allvar blir rädda för att...
Och det blir ju helt fel. Man måste kunna prata om det.
Men vad finns det mer i just sociala medier där liksom kopplat till just... Ja, men precis, vad möter du för något? Du möter då mycket det här med att hur kan du springa och hur kan du vara med i Robinson? Hur svarar du där och hur känns det? Och liksom?
Du sa eget att du Att det är mycket eget ansvar.
Ja, jag tycker att man har ett eget ansvar. Så här, blir du triggad av att se mig på Robinson, då ska inte du titta. Och du ska inte lägga över det på mig, att du mår dåligt. Det är oftast ganska unga personer som skriver sånt. Och då brukar jag vara mer så här, det finns hjälp att få. Men sen är det klart att man kan bli, jag blir också irriterad, och det är ju mänskligt.
Mm. Ja, men just irriterad, för det märkte man när du pratade där, att du blir ju irriterad av att, kan jag få liksom inte vara min ätstörning längre? Alltså just,
ja.
kan du bli, så kan jag ju också känna lite, nu gör ju vi för sig liksom den här podden och vi skriver böcker och vi håller på med det här ämnet. Så att, men ibland kan man känna så här, ska jag leva med den här ätstörningen hela livet?
Mm.
Kan du känna någon slags trötthet där?
Jo, men definitivt. Jag skrev ju förut väldigt mycket om psykisk ohälsa, men valde att sluta göra det. Nu gör jag det ibland, men väldigt sällan. Just för att jag kände att det nästan blev att jag höll mig själv fången i den bilden som inte längre stämmer av mig själv. Så att jag kan definitivt känna igen mig i det.
Ja, men att man blir lite stämplad som det liksom.
Ja, men också den här grejen att folk skriver att, ja, men att det ser ut med en ätstörning. Fast ätstörningar ser inte ut på ett visst sätt. Du kan inte se på mig med ätstörning, utan det är bara dina fördomar om att så här, man ska vara smal eller så. Det är också en sån här grej jag försöker lyfta. Så här, fast nej. Du har ingen aning.
Nej, men precis, så det är ju någonting som vi verkligen försöker hålla på med också. Alltså krossa myter om hur det ser ut. Hur en kropp, ätstörd kropp ser ut. Det kan ju se ut på en massa olika sätt.
Ja, det finns inget. Du kan liksom inte se.
Nej.
Vad skulle du vilja ge för råd liksom till Hanna 14 som liksom var, eller inte bara 14, men vad hade du velat ha för kunskap själv, eller vad hade du velat skulle vara annorlunda?
Från din omgivning.
Ja, om man ser tillbaka lite, för att du skulle liksom man lär sig mycket av att ha en ätstörning och så, men hade man fått bestämma hade man kanske velat undvika det.
Ja, jag hade definitivt velat undvika det. Jag tycker inte på något sätt att det har gett mig så mycket fördelar att det överväger. Det har kanske gjort mig till en mer förstående person inför andra, men det är inte som att jag så oegoistiskt att jag inte hade själv sluppit. Men det är väl just det här att det går att bli frisk. För det hade jag under många år, den här känslan av att det inte går. Utan att det är bara att, ja, men du kommer gå upp i vikt och fortsätta må dåligt. Så nej, det kommer inte.
Vadå, var det budskapet du möttes av? Eller att du trodde det? Att
jag
det skulle
upplevde
vara så
väldigt mycket i början att det handlade bara om att jag skulle gå upp i vikt. Och sen att jag blev övergiven med den egentliga ätstörningen som är en psykisk sjukdom. Och då, det fick mig att känna att det inte går att bli frisk, utan jag får liksom ha kvar det, bara det att jag får gå och hata min kropp. Men så blev det ju inte.
Och var det då där under studierna, den behandlingen som du kände liksom att den här, de bakomliggande orsakerna togs på allvar?
Ja, exakt. Det var den sista behandlingen som jag gick efter jag fick återfallet. Det var då själva sjukdomen behandlades och inte symptomen.
Mm.
Och så det är väl det att så här, det går att bli frisk, och att det finns jättebra vård, även om det kan vara svårt att få den, så finns det, och att inte ge upp. Sen är det ju klart att man är 14 och vill vara ätstörd, så kommer man ju inte söka upp den vården själv. Men det är i alla fall det jag brukar säga till vuxna personer som har en ätstörning och inte fått hjälp, att det verkligen, det finns. Vi måste bara se till att den blir tillgänglig.
Mm. Ja, nej, men det är, och nu då, för nu har du ju, precis, nu är du ju uppe i det här ultralöp som jag tycker verkar jättejobbigt. Som knappt kan springa 10 meter.
Och, hur ser ditt liv ut annars?
Ja, hur ser det här livet ut då med ultralöp och allt?
Det
allt
är ju, alltså det här är min största passion i livet. Alltså jag är så nördig, liksom läser på om skor och liksom, det är en sån stor värld, det är inte bara springandet. Och det perspektivet där är ju så att man vill äta så mycket som möjligt för att kunna springa så bra som möjligt. Och
så maten blir, precis, maten blir dels ett bränsle som blir väldigt oladdat. Men ja, också att det blir liksom en möjliggörare för att kunna göra det du brinner för.
Verkligen. Liksom. Ja, och det är också att det är ett sånt intressant perspektiv i ultralöpningscommunityt. För där gäller inte vanliga samhällsregler när det kommer till mat. Utan där är det så här, så mycket kalorier som du kan få i dig, så mycket socker som möjligt, så här, snabba kalorier. Det är liksom bara, ingen Cola Zero utan du dricker med socker. Och bara, jag äter liksom chips och dricker cola medan jag springer.
Mm.
Och när jag först liksom stötte på det så var jag bara, vad är det här för galna människor? Man kan väl inte äta medan man springer, men det kan man.
Har man chipsen i någon ficka?
Jag brukar köpa ibland såna här små, ni vet man kan köpa såna här små portionspåsar.
Mm.
Sådana har jag i ryggsäcken.
Mm.
Så det är ett helt, helt annat perspektiv. Och jag bara var så här, wow, vilken cool grej. Och det är också en sån här grej som, jag tänker det, att bli frisk är inte, liksom, du har inte ett slutdatum för nu är jag det friskaste som går att bli i och med att vi lever i ett ätstört samhälle. Men det är såna här grejer som befäster friskheten i mig längs vägen. Och ultralöpningen för mig är en av de bitarna. Just att det är ett sånt annorlunda perspektiv.
Men är det inte, alltså du sa att du var fullt av ätstörda, att du hade ätstörda studentkompisar på juristlinjen. Men det är inte fullt av ätstörda ultralöpare?
Inte som jag, alltså det finns ju säkert, eller det gör det ju för att det finns ätstörda människor överallt. Men till ultralöpning uppfattar jag väldigt, att det är väldigt stor skillnad från exempelvis så här 10 000 meters löpning eller maratonlöpning. För inom de sporterna tror jag att, eller de grenarna av löpning tror jag att ätstörningar är mycket vanligare. För där är fokus att är du lätt så kommer det lättare att springa snabbare. Men inom ultralöpningen så är det inte fokus på tempo, vilket gör att du kan se ut hur som helst. Det är inte fokus på kroppen på det sättet, utan snarare i så fall är att ja, men bygga så mycket, ha så kraftiga lår kan så att du kan ta dig upp för det här berget. Och alltså jag har ju en löpcoach och han är så här bara, vi ska, alltså, det är liksom inga restriktioner. Han ska aldrig säga till mig att så här, jag behöver bli smalare eller något sånt där. Utan det är ett helt annat tänk. Och också att det är alla typer av utseenden och kroppar som får plats i den typen av löpning.
Mm.
Så att det är väldigt sticker ut tycker jag bland de andra sporterna.
Ja, det gäller nog att hitta en sport, så känner jag ju med styrketräning. Att det gäller ju att hitta en sport där inte de här ätstörda grejerna kommer in. Alltså,
och värderas.
Kanske. För då kanske, visst man kan ju vara så pass frisk att man kan stå emot det. Men jag tror inte jag hade riktigt varit det. Alltså, jag tror att jag hade ju stått emot det, men jag hade tyckt det var roligt att höra det.
Exakt, det är nog så jag hade känt också. Mm. Att jag hade inte låtit mig, jag tror inte att jag hade blivit sjuk av det. Men jag hade ju inte trivts.
Nej.
Jag hade inte mått bra i en sån miljö.
Nej.
Och det är därför jag skulle inte gå in på sådana här 10 000 meters, alltså springa en milen så snabbt som möjligt.
Mm.
För att jag vet vad det är för typer av, vad som förväntas av en där. Men i det här communityt är det helt annorlunda.
Mm.
Och det är därför jag också mår bra där.
Mm.
Men ja, spännande. Men jag måste bara få fråga en sista fråga. Mm. Tycker du nu att du lever enligt din lista?
Ja, alltså jag tycker att jag lever i mitt lista, det tycker jag. Sen är inte jag har inte uppfyllt alla mina mål på den listan, men jag är på den vägen som jag vill vara och den vägen som jag aldrig hade kunnat vara på om jag hade haft en ätstörning.
Tack så jättemycket Hanna Bergvall för att du ville komma hit och prata med oss, och vi vill såklart också puffa för din podd som är superbra med Kajan och Paula som heter Dians.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Tack.